Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Peppe.
Hej Karin.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst 2 stycken böcker. En som jag inte alls tyckte om och en som jag tyckte jättemycket om. Vilken vill du först prata om?
Jag vill nog faktiskt först prata om den som du inte tyckte om.
Jag har läst Claude Defers tredje roman som handlar om ett misslyckat äktenskap. Eller ett äktenskap som verkligen håller på att krascha. Och för att rädda det här äktenskapet åker familjen på semester till Turkiet, för där är det underbart och varmt. Och du vet den här tanken att en semestervecka ska liksom göra att man slappnar av och börjar älska varandra igen.
Klassiskt, ja, men precis. Upplägg. Men det brukar ju annars vara, det här med äktenskap som håller på att krascha brukar ju annars vara ganska bra stoff så där för romaner.
Ja, man,
kanske bara jag som är så här.
Nej, det är inte alls du. Inte alls du. Alltså jag tänker genast på Geir Gulliksen. Vad hette hans roman som vi snackade om? Den här, där de bara springer, hon bara springer och springer, hustrun. Ja, och han bara analyserar sig själv.
Den heter typ Scener ut äktenskap, fast inte riktigt.
Just det.
Men någonting
sånt. Exakt det. Den ena av oss tyckte om den och den andra tyckte inte så mycket om den. Nu kommer jag inte ihåg faktiskt vilken som tyckte
var av oss. Det var jag som älskade den.
Okej, och jag var mer skeptisk. Mm. Ja. Men det var ju en bra historia.
Och Helena von Zweigbergk har ju också skrivit en sån här när de är på semester och hon stör sig på honom. Den läste du?
Just det. Ja, men jag gillar, alltså, fan, jag glömmer ju genast bort allt jag har läst, men jag har en känsla av att jag brukar gilla Nej, men herregud, kan du säga hennes namn? Helena von
Zweigbergk. Tror jag hon heter. Ja. Jag är inte säker.
Ja, för svårt för mig.
Det är väldigt många konsonanter. Ja, men, ja.
Jag brukar gilla den. Men på tal om relationer förresten, men du är inne på relationer och semester. Världens vackraste man. Det måste ju vara i en av de bättre böckerna förra året. De som handlar om 2 systrar som åker ner till Mallorca på semester. Och den ena blir kär och syskonrelation. Det var ju verkligen en... Vilken underbar bok det var.
Just det, när vi spekulerade att han såg ut som Pontus. Vad heter den?
Just det, Pontus Gårdinger.
Den där stranderaggan.
Jag var på samma fest som Pontus Gårdinger för några veckor sedan.
Sa du att det är dig jag brukar fantisera om när jag läser romaner om snygga män?
Ja, det sa jag. Och sen låg vi med varandra.
Ja, men vad härligt. Grattis.
Ja. Men i alla det han, du ska säga grattis Pontus.
Ja,
i alla
det jag menar.
Fall åker den här medelklassfamiljen, föräldrarna är kring 40 eller närmar sig 40, barnen lite äldre, så pass mycket äldre, de börjar småningom klara sig själva, och de åker då på semester, och den här mannen i familjen, Martin, han känner att han är liksom besviken på sin hustru, för han tycker att de aldrig har kunnat kommunicera med varandra, och hans hustru Fanny, varje gång hon vill säga någonting åt honom eller kommunicera någonting till honom, så säger hon det i skydd av vänner. Hon kan vara sådär, de har ju så vänner över på middag, så kan hon säga sådär, men Martin som mitt sexliv, alltså, vi har ju aldrig sex nu för tiden. Och det är nästan som hon vill använda de här vännerna som en sköld, för då kan det ju svårt att börja ett jättestort gräl när man har besök. Och då kan, och han tycker att hon är alldeles för öppen med deras personliga angelägenheter. Men hon tycker att, vad fan, det är klart man ska kunna, vi är ju vänner, det är klart man ska kunna tala om allt med sina vänner. Och så åker de då på semester, och redan på flyget träffar de en annan familj som är den här utåt sett perfekta familjen, som är två barn som aldrig gnäller och som alltid är artiga och trevliga, och mamman och pappan verkar älska varandra och vara gulliga trots att de har varit ihop jättelänge, och det är den sortens familj som åker på olika utfärder och alla tycker om utfärderna, och då känner den här, vi liksom lever den här romanen genom Martins perspektiv, och han känner sig ännu som en ännu större förlorare i skuggan av den här andra familjen.
Det låter som rätt intressant, liksom, eller jag känner igen mig, höll jag på att säga,
att man alltid jämför sig
även om man inte vill det, och alla andra familjer verkar vara så jävla lyckade hela tiden, medan ens egna barn bara vill kolla på iPad, alla andra barn bara, ja, vi vill jättegärna vandra i bergen, mamma och pappa. Du vet, det är klart att det inte är så, men man kan ju få för sig att det är så.
Och jag ska säga förresten i slutet av det här podden också, men den här boken heter Ingen lever i samma familj, men jag kommer att upprepa det, så att vi fick nämligen feedback om att vi ska vara noggrannare med att säga titlarna, så folk fattar vilken bok vi snackar om.
Ja, det kan man i alla fall faktiskt förvänta sig av en bokpodd. Fair enough.
Annars blir det bara random historier vi har tänkt på. I alla fall. Men den första kvällen bjuder hustrun Fanny över den här perfekta familjen, familjen Bra, på grillmiddag. Och då ska Martin grilla. Och när han kommer och anstränger sig att det ska bli bra, men det blir inte bra. Köttet är liksom bränt utanpå och liksom typ kallt inuti.
Mm, som alltid.
Och då börjar den... Nej, men precis, men sånt händer. Och då börjar Fanny skratta och så börjar de andra skratta. Och då bara skrattar och skrattar för det är så dråpligt. Men Martin han har ett så dåligt självförtroende så han tar otroligt illa upp och så bara drar han. Han bara försvinner. Han liksom drar ut i den här lilla turkiska turistorten. Och då börjar egentligen historien. För sen, eller egentligen nu som det blir konstigt och nästan lite tråkigt. För att istället för att han bara drar iväg, och då börjar hans hustru efter en stund smsa honom. Hallå, vad håller du på med? Och han svarar inte. Så han borta hela natten. Men hon verkar inte bry sig så mycket. Hon bara, gästerna går hem och hon nattar barnen och så går hon själv och lägger sig, och följande morgon börjar hon planera en utflykt utan den här mannen. Medan han igen har sovit på en strand med en 22-årig backpacker som han träffar. Och då känner jag, men alltså är det att om Magnus skulle försvinna bort en helt natt, försvinna en natt i ett främmande land, skulle ringa polisen. Jag skulle inte vara så där att jaha, att han bara han blev väl kränkt.
Och han var ändå så jävla dålig på att grilla, han kan lika gärna.
Ja, men exakt, och vi har ju ändå sex och sällan. Ja. Men i alla fall, och då kände jag att, men det här är ju inte helt otrovärdigt. Sen träffade han alltså en 22-åring som verkar ganska, tycker att det är ganska cool att hänga med honom. Då känner jag också, men måste liksom 40-åriga snubbar skriva om jätteunga kvinnor som gillar att hänga med 40-åriga snubbar?
Gud, vad du satte huvudet på spiken där. Det är så vansinnigt patetiskt. Varenda, gud, om man bara kunde få en hundring varje gång man har läst om medelåldersmän som av en händelse skriver om andra medelåldersmän som av en händelse råkar vara i ungefär samma demografiska profil. Och av en händelse har en våldsam attraktionskraft för just 22-åriga studentskor med toppiga bröst som bara,
exakt,
berätta
toppiga
för
bröst.
Mig om livet.
Ja.
Och okay. Du verkar vara en erfaren älskare. Förlåt, nu ska jag sluta. Ja. Men snabbt.
Okej, nu ska jag inte vara för hård, men alltså till Class Defers försvar så faktiskt så backar hon lite den här 22-åringen. Men hon vill liksom, hon vill hänga med honom, och så finns det en otroligt obehaglig, nu ska jag inte avslöja för mycket som händer, det här händer alltså alltid i början av boken, om någon vill läsa den kan den, så finns det nu massa händelser kvar som jag inte ska spoila nu. Det finns en jätteobehaglig scen där de har suttit på stranden hela natten, skulle de ta och hoppa i havet för att bada lite. Och så resonerar han så här att om jag var en riktig man just nu, då skulle jag kyssa henne. En riktig man skulle tänka, och om hon inte ville att jag skulle kyssa henne, då skulle hon väl ändå inte bada med mig. Eller då skulle hon väl ändå inte, nu minns jag faktiskt inte om hon var topless eller inte, men jag tror att hon var topless. För han stirrar på hennes bröst hela tiden. och på hennes toppiga bröst. Och så tar han henne, drar henne mot sig och kyssar henne med våld. Och den är alltså väldigt obehaglig. Hon blir ju alldeles chockad och drar sig ifrån honom. Och så går hon tillbaka upp på stranden. Men så fortsätter de ändå umgås liksom. Hon tycker att det är väl... Och det kanske är realistiskt. Kanske det är så att kvinnor liksom fortfarande, trots MeToo och allting, känner sig på något sätt... Du vet det, att man vill inte säga nej till en man fast man inte vill, för att man är rädd för att han ska bli arg eller sårad.
Jag var ju ändå flörtig och
ja,
jag
precis.
Får väl hylla mig själv, och man vill inte såra honom, man känner sig lite dum. Absolut, det är ju fullständigt
exakt.
Realistiskt. Och det tycker jag låter ganska... Ja, men ja, det låter ganska skickligt tycker jag ändå. Nu raljerade jag ju nyss om det här klyschiga, men det här är ju en vändning som är ganska intressant att ändå har en distans till den här jag tänker på den där hashtag masculinity so fragile, den här mannen som verkar vara så jäkla lättkränkt och verkar ha så dålig självkänsla och så här borde jag nog göra liksom. Det är ju en väldigt otrygg människa. Så att jag börjar ju nästan förstå varför frun inte ringde in honom sen.
Hon bara, vi låter honom löpa.
Ja, precis. Good riddance.
Ja, men sen, alltså, och det, ja, det är sant, för jag kan verkligen själv identifiera mig med den där spontana känslan man som kvinna känner, att man tar en annan persons känsla, man tar mannens känslor beaktande före sina egna. Det är så viktigare att han inte ska känna sig avvisad och sårad och ledsen än min egen integritet.
Ja, och ens eget välbefinnande också. Att man ignorerar de här känslorna. Det lärde man sig ju väldigt tidigt. Att gud, det där känns inte bra. Det känns otäckt. Det där kan ju mina barn säga. Så här, att den och den gör det här på mig. Ja, men då måste du verkligen säga till. Eller säga till en lärare eller någonting. Jag vill inte att han ska bli ledsen. Och man bara, gud, nej. Liksom, nej. Börjar det redan nu. Men du måste nästan gå på djupet till vad det var som inte riktigt lirar med dig. För att jag tycker ändå det låter ganska kul och intressant hittills. Du måste liksom berätta.
På något sätt blir alla de här karaktärerna så väldigt platta. Men Martin som huvudperson, kanske man förstår att han är osäker. Men han gör så konstiga saker, eller saker som inte är trovärdiga. Och liksom i början känner jag så att okej, det här är kanske bara en jävligt skruvad roman som ska vara konstig, men samtidigt försöker den ändå hålla sig i verkligheten, så det blir liksom inte tillräckligt mycket skruvat för att det ska bli sådär, vet du, Fear and Loathing in Las Vegas, heter den så, den där galna knarkfilmen.
Hunter S. Thompson.
Ja,
det är en roman samtidigt... för
Det var Peppe, det är ju faktiskt en roman i början. Det är det ju faktiskt.
Get your facts right.
Verkligen. Men samtidigt också, och kanske också det att alla personer i den här historien är jävligt otrevliga och det kan liksom, eller osympatiska, och det kan vara jag tycker ofta att liksom romaner med osympatiska karaktärer kan vara mycket intressantare än där alla är jävligt trevliga och perfekta, men här liksom förstår man inte riktigt, man får aldrig reda på varför de är så osympatiska och varför de är så irriterande. Är det bara liksom medelåldern som tickar på som en jävligt obehaglig ålder? Eller är de, ja men det blir helt enkelt platta karaktärsbeskrivningar. Jag tycker att det finns, eller kanske den är för lång liksom. Kanske den bara, att trots att man bara läser vidare kommer man aldrig någon vart, det sker aldrig en utveckling, utan det bara, de är bara otrevliga och gör saker som jag inte riktigt fattar eller som inte riktigt verkar logiska i min värld.
Så att om du hade varit redaktör och fått det här som ett manus i handen, vad hade varit ditt råd då, eller din första åtgärd?
Jag tänker att kanske den här skulle funka bättre som en novell. Alltså, familj åker ner på semester till Turkiet. Pappan försvinner för en natt eller kanske en hel vecka beroende på hur lång novell man vill skriva. Och där är det liksom. Jag tycker att det kanske blev för mycket... Ja, den kanske för lång utan att det händer tillräckligt mycket för att hålla uppe historien.
Jag tänker på den där turist, Ruben Östlund-filmen.
Just det.
Utan någon annan jämförelse. Men jag tycker att det är intressant med familjer i semester... sammanhang, och sen så när någonting går fel, och sen så på något sätt så blir det här avslöjandet av ens verkliga karaktär, för att allting är så himla uppskruvat, det ska vara så tillrätta, alla ska vara så förbannat lyckliga, och sen så är det något som inte riktigt funkar, och då får folk liksom fullständiga spel på något sätt.
Ja,
det är ganska,
ja, men det finns ju,
funkar i det där lilla formatet kanske.
Korta. Ja, och det finns ju liksom potential för motsvarande historia här. Det är ju faktiskt en jättelik, för det handlar ju precis som i Force Majeure, handlar det om liksom den manliga mansrollen och hur en man ska agera och hur svårt,
ja, och vad vi
liksom
förväntar oss att en man ska göra, ja, och hur han inte kanske kan leva upp till det av olika skäl. Men hon verkar ju vara lite av en douche, den här frun. Det känns ju inte riktigt schysst, ja, att hon sitter där och bara, vi har ju så dåligt sexliv.
Nej, men precis, hon har ju mest oro över hur det ser ut, hur hennes familj nu speglar sig i den här perfekta familjens ögon.
Mm-hmm. Så hon bara, vill nej, att alla barn ska vara så här extra artiga och söta liksom.
Ja, och hon är så där, hon liksom tar nästan, hon beställer sig nästan på deras lag och är så där att nej, vilken dåre den här Martin är som bara drar iväg. Visserligen tycker jag att det var lite onödigt att hon bara drar iväg, men hon kunde ju ändå liksom, kanske problemet med deras äktenskap ligger i att hon, de inte riktigt spelar på samma team.
Mm.
Ja. Ja, jag blev liksom aldrig riktigt engagerad, om vi säger så.
Nej.
Jag liksom brydde mig inte tillräckligt mycket om de här huvudpersonerna. Ingen lever i samma familj heter den här boken, ifall någon vill läsa den och kanske till och med tycker annorlunda jag och kan höra av sig. Jag har läst Kvinnan i fönstret som du talade om förra veckan, för att du lät så lyrisk efter att börja läsa den, och nu förstår jag varför du lät så lyrisk. Den är ju otroligt bra. Alltså vilken, när jag läser den tänker jag inte ens på att jag läser den. Språket är på något sätt så rent att historien bara glider framåt och jag bara glider med den. Det är verkligen,
jag tycker, ja, det var en jättebra liknelse. Den är liksom sömlöst skriven på något sätt. Jag lyssnade ju igenom, jag var så besatt när jag lyssnade på den här att jag typ försummade min familj. Barnen bara, kan du komma och natta mig? Jag bara, alldeles strax. Bara, måste lyssna lite till. Och sen så bara gick jag och la mig bredvid barnen och så här smyglyssnade i hörlurarna på den här. Medan de somnade. Det är väl okej. Okay, liksom. Men det kändes verkligen som att jag, och så vet jag, höll på och lyssnade på den så här in på kontoret medan jag sa god morgon till folk och tog min kaffe, så här, ända till jag verkligen inte kunde försvara att jag fortfarande, ja, satt med hörlurar. Du vet, när datorn är påslagen och man sitter vid sin skrivbord, bara okej, okay då. Med sorg fick jag liksom, ja, pausa. Det är så jäkla bra, en riktigt stark och läsupplevelse. Inte på det här, vad ska man säga, A Little Life-sättet på det här, så här, nej, sorg och drama.
Drabbande.
Och, nej, inte på det, men otroligt i sin genre, som spänningsroman, så otroligt skickligt att man, det går inte att vända blad på en när man lyssnar på någonting, men det är liksom fram till verkligen sista ögonblicket så vet man inte riktigt om det kommer bli ytterligare en vändning, det här med det här klassiska Hitchcock-upplägget, för det är ju väldigt många liknelser till såna här gamla, ja, liksom, krimfilmer, svartvita filmer, så här, vem är katten och vem är råttan? Det är massa såna där,
ja,
James Cagney typ repliker, gamla Hollywood-filmstjärnor som säger såna här coola one-liners som huvudpersonen droppar då hela tiden, för hon är rätt besatt av såna här filmer. Och de illustrerar ju själva temat i hennes eget liv. Liksom att hon dras in i en läskig historia och man vet inte vem som är vem och sådär. Ja, jättespännande.
Men hör du, utan att spoila för mycket så kan man ju säga att premissen är det här är en kvinna som det har hänt någonting, hon är psykolog och det har hänt någonting åt henne, någonting fruktansvärt som vi får reda på först lite senare in i boken. Men hon lider av en, kan man kalla det neuros? Hon, ja, hon kan inte, ja,
hon lider av agorafobi. Hon har torgskräck helt enkelt.
Exakt. Så att hon bara, hon, de senaste 10-11 månaderna hon bara håller sig inne i sitt hus och betraktar världen genom sin avancerade kameralins som hon kunde spionera på grannarna och betrakta det som hände på gatan genom ett fönster.
Mm.
Och ja, där
och det här huset,
hända.
Ja, precis. Och hon bor i ett stort hus i på Manhattan, i Harlem. Och hon bor ensam i det här huset, det är bara hon och katten under den tiden som romanen utspelar sig. Och huset är som en kuliss betraktat, är väldigt sådär cineastisk. Man lär känna det där huset så himla väl.
Ja.
Jag vet precis vad det är för matt matta, det är jutevävsmatta i trappan, vilket trappsteg som knarrar.
Ja.
Hur man kan, för sitt inre öga kan man verkligen se, ja, här till höger är kontoret, där är biblioteket och där är hennes sovrum och där är det här liksom dotterns rum. Och så, och det är så jäkla skickligt gjort, miljöbeskrivningarna och vad det, hur det luktar och hur det liksom känns instängt eftersom hon är så rädd för att öppna fönstret och för att gå ut. Och hur det kliar i kroppen som hos läsaren, alltså fan, kan du inte bara gå ut liksom? Man blir nästan, ja, instängd själv och man får nästan, ja, bli helt klaustrofobisk av att läsa det där.
Jag känner det med fönstren som nämnde. Jag känner att hon ska öppna. Det är, ja, ingen fara.
Exakt.
Öppna,
ja,
fönstren en liten stund så det kommer, ja, exakt. Det kommer lite frisk luft. Men hör du, förra veckan sa du att han som har skrivit boken är redaktör själv.
Ja, just det. Han som är bakom författarnamnet då. Så boken heter återigen Kvinnan i fönstret och han heter AJ eller AJ Finn, F-I-N-N. Men det är alltså en pseudonym och han heter James Mallory tror jag. Och han är ju alltså redaktör, ett sån här liksom senior tydligen, känd i branschen då, förlagsbranschen i New York. Och jag undrar om det är så att en riktigt skicklig redaktör som bevisligen har odlat fram en massa författartalanger, en massa sån här hit, liksom bästsäljande spänningsromaner. Han måste ju vara väldigt skicklig på att mejsla fram den perfekta intrigen, ja, och det perfekta persongalleriet och den perfekta miljöbeskrivningen. Och det är inte konstigt att den här, att han har redan sålt filmrättigheterna liksom på direkten. För att den är så otroligt.
Nej, det är ju en
filmisk.
Film, verkligen.
Ja. Han kanske till och med skrev den så att det skulle kunna bli en film.
Ja.
Han är också själv väldigt intresserad av såna där gamla Hitchcock-rullar.
Ja, men det fattar man när man läser. Mm. Det är en människa som är ganska ointresserad av svartvita filmer skulle inte orka skriva in så många, nej, referenser liksom, eller se de filmerna. Inte. Men hör du, jag tänker så här att du säger att det är klart att han som redaktör kan hantverket. Men måste, liksom, bara för att man är en bra redaktör, blir man då automatiskt en bra författare? Eller finns det någonting liksom konstnärligt eller magiskt i själva författarskapet? Jag tittar på, ja, men någonting som, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Vi talade om Monica Fagerholm och hennes skrivkurs i förra avsnittet. Och hon sa att det är ju inget, att vara författare är inget vanligt jobb. Man går till kontoret och skriver, men det är ändå inget vanligt jobb. Det krävs liksom någonting, jag vet inte om magi är rätt ord att använda. Men som vi nu, jag förstår vad du menar.
Mm, jag förstår vad du menar.
Räcker det att...
Ja, men det tror jag. Det beror ju på hur man är lagd förstås. Men i alla fall säkert i den här genren som är så otroligt beroende av en struktur. När det är en sån komplex intrig så måste alla trådar... Alltså en... Du vet den här klassiska att blicken alltså i en öppning i någon skräckfilm eller någon teater, någon gammal sån här, jag tänker på så här Chekhov-pjäs eller någonting, hänger ett gevär på väggen så måste det avfyras i slutscenen, ja, liksom. Det är någon sån här gammal devis. Ligger en kniv fram eller om kameran liksom råkar zooma in på någon som håller en nyckel i scen två, ja, då vet vi. Och han är otroligt, ja, skicklig på det utan att det blir övertydligt, för att läsaren måste ju känna så här, ja just det, den där jäkla nyckeln, du vet, det får inte vara så här, ja, åh gud, det är klart att den där nyckeln kommer nu, snark, det är ju då det blir liksom dålig CSI i Miami,
ja,
vet, varning.
Det är så svårt
att hitta
att
rätt balans.
Mm.
Och där tror jag att det har varit väldigt bra att han har jobbat med ett sånt här material så himla mycket.
Ja.
Ja, du har i sin redaktörsroll. Liksom.
För det är ändå ett ganska formaterat koncept att skriva en spänningsroman.
Ja, det är
otroligt imponerande att folk klarar av det. Jag tycker det verkar så svårt.
Det verkar så jäkla svårt att hålla reda på allt det där. Herregud.
Ja.
Och så här, behöva så här, ja. Just det, nu ska jag introducera det här. Och då måste jag först introducera där. Och sen får jag inte glömma det. Alltså jag undrar, jag skulle vilja höra hur han har gjort. Hur han har vävt den här väven. Om han har jobbat med något sånt här skrivprogram. Om han har jobbat med post-it-lappar. Mm. Om han har jobbat med Excel. Finns det ju författare som skriver i. Eller liksom bara mappar på datorn.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Han måste ju ha liksom en psykolog i sin, antingen han är gift med en psykolog eller så han har han någon annan ett syskon eller någon nära vän som psykolog. Ja, han har ju också väldigt mycket om, vet du det?
Jag kommer inte ihåg om hans föräldrar, de är i alla fall akademiker på något sätt, men han har själv en historik med psykisk ohälsa, och det säger han har influerat honom väldigt mycket i det här tillståndet. Det var ju många som trodde innan det kom fram att det var en man bakom pseudonymen, att AJ Finn var en kvinna, och för att folk tänker så, man tänker så klyschigt, jaha, huvudpersonen är en kvinna, då måste författaren vara en kvinna, du vet.
Men också tänker jag så här pseudonym, eftersom män hellre läser böcker av män, medan kvinnor läser böcker av både kvinnor och män. Då får man ju en större målgrupp om man är kvinna och utger sig från att vara man.
Det är ju inte helt ovanligt som E.L. James eller vad han heter, som har skrev den här...
Eller J.K. Rowling.
Nyanser. Ja, precis. Så man tar en könsneutral pseudonym. I alla fall. Så sa han i någon intervju att han själv har kämpat jättemycket då med panik. Bipolaritet. Bipolär typ 2.
Ja.
Och så när han höll på då och ställde in sin medicinering, så tillbringade han tydligen liksom flera veckor isolerade hemma. Och det satte sina spår. Liksom han har använt den känslan, apropå det där, som Monica Fagerholm sa, gå in i ditt inre och gräv i det här som gör ont. Att det är därifrån den här agorafobin, den här instängdheten i hemmet, eller oförmågan att träffa människor och oförmågan att gå ut, som huvudpersonen har, det därifrån det kommer. Sen är hon också tungt medicinerad. Hon super ju som bara appan och tar massa piller.
Och ljuger om det också.
Ja, och det är så skickligt gjort, skildringen av det här missbruket också, för vi tycker som läsare, tycker man om henne, och man på något sätt förstår varför hon tar till flaskan, även om man tycker så här, nej men gör inte liksom. Fast okej, det är klart du måste göra det, du vet.
Ja, fan, skickligt skriven. Det är så en sån njutning att läsa en bok som man bara längtar efter att få läsa vidare i.
Jag önskar verkligen
på Kindeln.
Jaha, okej.
Och där ser man så att nu har du 20 minuter kvar i det här kapitlet. Mm. Och man bara, vi tar den. Nu har du, det här kapitlet är 3 minuter långt. Det kan jag väl. Och sen plötsligt har man suttit liksom i en timme eller en och en halv timme och läst. Så höll jag på igår kväll, jag bara att så mycket palla
jag har gjort en sån inställning på kvällarna på min ljudboksuppläsare där det är någon så här sömnfunktion, och så kan man ställa in 10 minuter, 30 minuter eller hur länge man vill att den ska hålla på. Så jag har ställt in den på en halvtimme varje gång, men så har jag ju somnat såklart. Sådär efter en kvart, flera nätter i rad. Och sen så på morgonen när jag åker till jobbet så lyssnar jag så bara, vad är det här? Och så måste jag spola tillbaka. Och det har blivit så intressant, för att det, stora delar av boken är rätt flummig eftersom hon är så packad hela tiden.
Ja, men vet du, det tänkte jag på i morse också. För när jag slutade läsa igår och började läsa idag igen, kände jag att, men herregud, jag var tvungen att läsa de sista sidorna i förra kapitlet för att fatta var vi egentligen, ja men exakt, för att hon var så packad, var vi egentligen befann oss.
Och hela premissen är så här, hon säger väldigt ofta så här, jag såg vad jag såg. För hon bevittnar någonting otäckt och ingen tror henne. Och ibland, och då undrar man ju som läsare, ska jag tro henne nu? Eller var hon, kan det vara så att hon var så här full? Var det något hon såg i en sån här film istället? Därför att vi var ju med igår kväll, vi var ju med och såg att hon tog 2 Atarax och 3 Imovane eller vad det kan heta liksom. Så att, då tänker man ju så här, det fanns ingen möjlighet att hon såg det, fast man vill ju att poliserna ska tro på henne. Så att, nu ska jag inte berätta mer, därför att det är tråkigt med den här boken, det är tråkigt att recensera den på så vis att den blir verkligen helt förstörd om vi berätta mer om vad som hände. Så det går inte, det blir som spoiler. Jo, men Peppe, det var ju så jättetråkigt nu i veckan med Tim Bergling, Avicii, som dog vid 28 års ålder. Och det var så intressant att du precis veckan innan hade sagt så här, vad är det med folk som lägger upp selfies med människor, med offentliga personer som har gått bort? För att precis det hände ju med Avicii. Hela mitt flöde var plötsligen folk som tyckte att det var jättelämpligt att lägga upp någon så här gammal partybild. När man står bredvid en människa som uppenbart har varit djupt, djupt olycklig och lidit väldigt mycket och dött alldeles för tidigt, som är någons barn och någons vän. Och du vet, jag kan bara bli så, jag blir så jävla trött på det.
Ja, till och med Madonna gjorde det faktiskt.
Ja, och varför då, Madonna? Du kan väl...
Alltså, vänt. Ja, och hon behöver ju kanske inte höja sin... Jag menar, för henne kan det ju inte vara en profilhöjning. Eller kanske det handlar om en ny målgrupp, en ny generation.
Ja, men det höjer
allt. Nu känner jag mig otroligt cynisk, men...
Nej, men tror inte du att det höjer, folk tror att oavsett om det är liksom du är kung eller drottning, så man tror att det höjer den sociala status som man visar så här, jag var nära den som omkom i det här dådet.
Ja, det tror jag. Är det en form av humble brag liksom? Ja. Jag sörjer den här personen som jag, kolla, jag kände faktiskt henne.
Ja.
Sen tycker jag det inte är något fel i att uttrycka sin sorg på sociala medier. Jag tänker att man kanske kan finna sig en tröst, för jag kan förstå att hans musik har betytt enormt mycket för många människor.
Verkligen.
Och jag tycker det kanske finns en liksom någon slags liten tröst i att gemensamt sörja en person som, trots att man inte kände henne, ändå har liksom betytt hennes liksom musik eller texter eller filmer, jag vet inte vad, har betytt mycket för en.
Nej, men det tycker jag också, men det är kanske det här att om du inte var en vän, du vet, om du bara var så här, jag träffade den här personen, jag träffade Lill-Babs en gång i Folkets Park liksom. Jaha.
Ja. Ja, men varför ska man själv finnas med på den bilden då? Ja, men jag tänker också att ju fler, när folk gör med sociala medier, och då kanske speciellt Instagram, eftersom folk gör det, så kommer det ju att bli normen. Jag tänker att de kanske om några år känns vårt resonemang superförlegat. Men det är så här vi sörjer, att vi visar att vi känner
helt
den här
normalt.
Personen.
Ja, förmodligen. Det är nog jag som är reaktionär. Men det är också så tråkigt.
Nej, men jag känner som du. Jag känner mig gärna mossig, för jag tycker faktiskt det är lite... Alltså det är faktiskt onödigt att
ofta
pressa
ju,
in i sitt ego.
Och sen är ju det visuella är ju väldigt starkt. Så ofta är ju de här selfiebilderna på någon och en kändis är ju ofta i en festlig situation. Folk skrattar, det är lite suddigt med lite sim i blicken. Och jag tycker att det klingar lite illa när någon har dött efter lång tids psykisk ohälsa eller vad det nu kan vara. Det blir så konstigt. Det var ju många som valde att lägga upp en nedtonad bild liksom på honom, någon pressbild och sådär. Det tycker jag är lite mer smakfullt, men vad fan, skitsamma vad jag tycker.
Du har ju faktiskt rätt att precis just i det här fallet, jag menar, jag såg det, jag hade inte sett den förut, men jag såg den igår, den här dokumentären True Stories. Och där han ju verkligen pratar så otroligt öppet om vilken ångest han har, hur introvert han är, hur obehagligt han tyckte det var att hela tiden vara i centrum för all uppmärksamhet. Och han kämpade för att komma loss. Mm. Alltså han var ju så gladast mot slutet när han lyckades avboka så många spelningar som möjligt. Och han liksom kunde lukta till sig friheten från liksom livet i offentligheten. Och då kanske, men det är precis som du säger, att just precis i det här fallet där han var som, där det verkligen gjorde honom illa att festa och gå på klubbar och liksom...
Ja, men hela den här artistbiten, det är ju i kompositörsrollen som han trivdes. Han trivdes ju att sitta och mecka i sin studio med sin dator, hålla på med låtar, lyssna på beats. Liksom. Det här med att stå på en stor arena, det verkade ju varit ganska ångestframkallande. Om man då har så hård press att man måste stå där 300 kvällar på ett år, det måste ju vara helt förgörande. Det måste ju vara vidrigt.
Ja. När man såg hur antal spelningar, liksom, det var en klocka som tickade, liksom, 200, 300, 350, 400, 450, liksom, vilken otrolig mängd spelningar han gjorde. Och bara flög från Australien till Las Vegas till Ibiza, liksom, hela tiden.
Sjukt.
Sen tänkte jag på hans, jag antar att nästan alla som lyssnar på vår podd också har sett den dokumentären. Det verkar som att minst alla i mina flöden har sett den. Men det finns en hans manager som verkligen hjälper honom att bli stor. Jag undrar hur mycket hat han har fått. Alltså, för att han är ju verkligen inte, det är såklart en dokumentär som är klippt ner till 1,5 timme. Så det visar ju säkert inte hela, det kan ju inte visa en hel person. Men som han visas i den här dokumentären, så verkar han ju verkligen få, det är ingen sympatisk bild av honom, ska vi säga så. Han säger någonstans på väg, han säger någonstans till exempel att Tim fattar bara inte värde av pengar. Och så klippte Tim det, han säger, jag har sån ångest, jag vill verkligen inte göra det här. Jag vill inte göra det här. Mm. Och men som du sa, vilken press det blir på en artist när det är så många kring honom som får sin försörjning genom den här artisten, genom att hen går och ställer sig på scenen och drar in otroliga mängder pengar.
Mm.
Den drabbar mig jättehårt. Alltså jag tänker mycket också på familjer, liksom, eller inte våra nära vänner, men bekantskapskretsen här i LA som kommer hit, och så vill de att barnen ska gå på auditions och liksom skapar, ungarna har inte ens börjat skolan och har en egen liksom, Instagram-konton och
liksom drömmen är att, varför vill, vad är det med vissa familjer som är så otroligt tända på att deras, bara för att deras barn har en talang så måste den liksom fram i rampljuset. Det finns ju så fruktansvärt många exempel på hur illa det kan gå för unga människor som får en sån här oerhört stark framgångssvung liksom i väldigt unga år. Man tar Lindsay Lohan eller Macaulay Culkin eller Avicii, Tim Berling som var liksom, vad var han, 16-17 bast när han var ju inte gammal, han har ju vuxit upp i liksom skyddad miljö på Östermalm i Stockholm och så bara kastas man ut i den här världen. Det är otroligt svårt att bibehålla vettet förmodligen.
Men kan man tänka så här, kan man liksom se det här speglas av annars också på prestationssamhälle, att man ska prestera så jävla mycket. Det är ju inte bara liksom, det är ju extremt, att det här är ju ett extremt exempel med Avicii, men det är ju massa folk som går in i väggen eller som mår dåligt på grund av att de helt enkelt inte orkar hålla uppe takten som samhället kräver att de ska hålla uppe, hela tiden leverera nytt och vara smartast och snyggast och duktigast. Det finns liksom få andningspauser i vår kultur nu för tiden, tycker jag. Eller drar folk långtgående paralleller?
Ja, kanske. Jag tror, nej, det tror jag inte att du gör. Däremot så tror jag att i artistgenren så har ju unga människor utnyttjats sedan alltid, så att säga.
Mm.
Jag tänker på även Barbro Svensson då, för att ta en annan artist som har gått bort efter ett stor skillnad, efter ett långt och lyckligt liv omgiven av sina nära och kära. Mm. Så att, men hon slog ju igenom när hon var i sena tonåren, fick flytta från sin lilla ort till Stockholm, bodde ensam, blev med barn, blev ungefär beordrad att göra abort, ville inte göra det, blev kallad för slampa, alltså det var nog väldigt, väldigt tufft, blev väldigt hårt driven, och hon klarade ju sig liksom, men det gjorde ont, det var väldigt svårt, ja, tror jag. Men det finns ju många exempel på när en ung kvinna eller en ung man för all del inte har fixat det. Man börjar dricka, ta Monica Zetterlund som inte riktigt klarade pressen och började dricka och fixade inte att ha en familj samtidigt. Och blev anklagad då för att vara en dålig mor eftersom hon då ville vara ute och spela. Och sen så var, om hon var hemma med familjen, då var hon en dålig artist som inte var hängd i den konsten. Jag tror det är... Jag vill inte att mina barn ska bli artister, tror jag.
Nej.
Det är så svårt att säga. Jag menar, tänk om ens barn bara, åh, det är min dröm och sådär. Vad fan ska man säga då? Men jag tror att det är otroligt tungt ibland.
Ja, man måste nog hålla ett öga på sig själv och sina barn i så fall. Om det verkar att det håller.
Det som du säger är det här där du lever just i Los Angeles, den kulturen där liksom var och varannan unge har en egen agent ungefär, är med i någon modellagentur, är med i ett band, är med i en teatergrupp i skolan, att alla liksom, det är så självklart att man alltid ska coacha fram barnen till att maximera den här delen, och det kanske är jättebra, men det finns nog också en baksida där.
Ja, men det är så förföriskt med pengarna. Alltså det finns ju så otroligt mycket pengar som några få kommer att tjäna. Och jag tänker att det låter krasst, men jag tror att många faktiskt blir förblindade av att kunna åka privatjet och aldrig mer behöva köa in till liksom coachdelen på flyget.
Men tror inte du att det är också något så lågt som en föräldraprestige? Att som förälder så växer man känner sig viktig när man har liksom det här vackra, talangfulla barnet som sjunger så rent och blir så bra på bild.
Ja, men säkert.
Och så säger man garanterat. Så här, hon eller han, han bara älskar, han älskar att spela teater. Eller älskar du att han gör det? Och barnen vill ju alltid göra det som i princip det som föräldrarna barnens
största dröm. Ja, men göra sina föräldrar glada.
Ja, och ibland är det så svårt att separera. Jag tycker själv det är skitsvårt. Vad är det som, ibland vet jag inte. Säger min dotter att hon vill rida för att hon vill rida, eller är det för att hon vill göra mig glad, för hon vet att jag blir glad om hon vill det.
Ja.
Hur fasen separerar man det där? Skitsvårt alltså.
Ja, men det kommer till hästar, frågar du inte. Det är bara att ta det här till stället. Det är för viktigt för att ifrågasättas.
Det roliga var att innan vi spelade in den här podden så sa jag till dig så här, ja, Maj-Lis, det märker man, är en riktig hästtjej. Du ser, där kommer jag till och med så här, på mina barns kompisar ska jag projicera min egen, eller mina kompisars men alltså, barn menar jag.
Jag tog henne till stallet, jag var så jävla nöjd över att hon var så, att hon älskar att klappa hästarna. Jag bara, där ser man.
Sen att du höll fram hennes lilla hand och hon försökte dra tillbaka den. Och du bara, eller hur? Visst älskar du hästen? Älskar du?
Mamma, nej! På tal om ingenting alls, men såg du att Sharp Objects, alltså Gillian Flynn-romanen, ska bli en HBO-serie?
Men den, jag blev lite förvånad, för jag tyckte faktiskt att det var hennes den sämre av de verkar ha läst av Gillian Flynn.
Ja, men samma här. Men ändå kände jag att jag borde kanske läsa om den, för kanske jag missförstod den. Här kommer mitt dåliga litteratursjälvförtroende in, för kanske den är jättebra och jag bara inte fattar den.
Du vill inte göra den ledsen.
Nej, jag vill inte såra dens känslor.
Ja, vi får väl se. Jag älskar ju det mesta som HBO visar. Så
att, ja, men helt dåligt kommer det ju inte att bli som... Ja, men kanske det räcker med att se den som tv-serie. Jag behöver ju inte läsa om skiten liksom. Jag ser det när den kommer och sen säger jag något snällt om den.
Vi säger som en riktig litteraturälskare, varför läsa boken när man kan se filmen?
Exakt.
Med de orden så vill vi säga tack för att ni hänger med oss ända in i kaklet, och tack för att ni tipsar, tack för att ni kommenterar på sociala medier, och Du Marika, om du lyssnar, du som efterfrågade tips, det har ju kommit tips till dig, alltså om fantasyromaner på Instagram, så glöm inte att scrolla igenom våra Instagramflöden för dina lyssnarkompisars tips.
Ja, Mellan raderna podden heter vi där. Och så finns vi ju såklart också på Facebook. Alla finns där förutom du, Karin.
Exakt, jag är som kvinnan i fönstret. Jag bara lurkar omkring och spanar på andra utan att visa mig.
Men hör du, Karin, du och jag, vi ses på torsdag.
Ja, herregud, vi ses på torsdag i New York. Då jäklar, då är jag några grejer.
Och er andra, vi hörs nästa vecka. Puss och kram, hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.